السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi fortsätter att gå igenom tafsir på surat al-Kahf och det här är lektion 5. Och vi kommer idag bihaulillahi att tala om berättelsen om de två männen. Den ena var troende och den ena var icke-troende. Och den ena hade en trädgård. Och vi börjar med att lyssna på dagens verser.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
جزاك الله خير.
وإياك.
الله عز وجل säger här och berättar för dem exemplet gällande de två män. Vi gav en av dem två druvträdgårdar och vi omgav dem båda med daddelträd och vi lade mellan dem gröna grödor. Här så säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alaihissalam att nämn denna liknelse och denna berättelse för folket. Som Sa'di här nämner, berättelsen om dessa två män. Den ene var tacksam till Allahs gåvor och den andra var otacksam och förnekade. Och vad de båda sa och vad de båda gjorde och vad som blev resultatet för de båda. Hur gick det för dem? Så att vi ska ta oss en tankeställare från denna berättelse. Och han säger också här i Sa'di att det inte är relevant vart den här trädgården låg, när den här händelsen utspelade sig eller vilka personerna var. Utan det tankeställaren ligger i att vi ska förstå oss på plikten av att vara tacksam för det goda man har fått och faran av att vara högmodig och otacksam och förneka Allahs gåvor. Ibn Kathir rahimahullah nämner här och säger, yani nämn, efter det att Allah subhanahu wa ta'ala i tidigare verser nämnde al-mushrikin, de högmodiga avgudadyrkarna, och hur de beordrade profeten Muhammad alaihissalam att ta avstånd och att distansiera sig från de fattiga i samhället. Och hur de då var högmodiga med sin makt och sina pengar. Så nämner Allah subhanahu wa ta'ala den här liknelsen, som då är relaterad till tidigare händelser, om dessa två män. Och vi gav en av dem en trädgård. Eller vi gav en av dem två trädgårdar. Trädgårdar som var fyllda med daddelträd. Och som var omgiven med palmträd, daddelpalmar. Och att i mitten av dessa två trädgårdar så fanns det massvis med gröna grödor. Yani allting gott man kan tänka sig. Två trädgårdar som ger fullt med frukter. Vindruvor i mitten, daddelträd som omringar dem och sedan olika skördar av alla möjliga frukter. Subhanallah. Och inte bara det. Allah subhanahu wa ta'ala nämner också kiltal jannatayni atat ukulaha, att båda dessa trädgårdar gav deras frukter yani i fullt mått. Walam tadhlim minhu shay'a, ay lam tanqus minhu shay'a, utan att minska någonting. Yani fullt bar de sina frukter. Yani avkastningen av dessa trädgårdar var topp. Och så säger Sa'di, yani det fattas bara att man ska säga det fattas vatten. Eller hur? Allt det här, hur ska han vattna dessa trädgårdar? Då så säger Allah, wa fajjarna khilalahuma nahara. Och mellan dessa två trädgårdar lät vi en flod dela sig. Flod singular. Men Allah nämner här tefjir. Och tefjir betyder att någonting delar på sig. Yani floden delar på sig och rinner in i trädgården och vattnar allting i trädgården. Kan man få det bättre än så här? En total lyx har den här mannen. Ja. Och den här mannen som då hade fått så otroligt mycket gott, som var en kafir, var då högmodig och otacksam. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَعَزُّ نَفَرًا. Och han som hade egendomar, frukt eller rikedomar, sa till sin kompanjon eller vän då de talade med varandra: jag är rikare än dig och jag har mer respekt hos andra män än dig. Eller jag har mer folk bakom mig än dig. Så den här mannen, Allah subhanahu wa ta'ala säger då: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. Och han hade ثَمَر. Vi har ju nämnt att han hade två mäktiga trädgårdar. Så vad menas då med att han hade frukter? Det här ordet, vissa säger ثُمْرٌ och så vidare. Det kan betyda pengar, guld eller silver. Eller att han hade dessa trädgårdar och han hade massvis med frukter och avkastning på dessa frukter. Han sa till sin vän, och vän kan då betyda här kompanjon på arabiska, sahib. Den här mannen som då var muslim. Han ville skryta för honom. وَهُوَ يُحَاوِرُهُ. De debatterade eller argumenterade med varandra. Så han ville skryta och nämna sin status över muslimen. Och han sa: أَنَا أَكْفَرُ مِنْكَ مَالًا وَعَزُّ نَفَرًا. Yani, jag har mera pengar än dig. Och jag har mera slavar, betjänter, familj och folk bakom mig än dig. Och här säger Qatada i tafsir: tilka wallahi umniyatul fajir. Det här är syndarens högsta dröm. Att ha mycket pengar och att ha mycket folk bakom sig. Och Sa'di nämner också här att det är väldigt dumt av den här mannen att skryta över sina frukter, sina pengar och folket bakom sig. För det är ingenting som han själv har åstadkommit. Utan allt det här är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad är det egentligen han skryter med för någonting? Och han gick in i sin trädgård. Och han var orättvis mot sig själv. Genom på grund av sin stolthet och otro. Och han sa: detta kommer aldrig att försvinna. Och jag tror inte heller att timmen någonsin kommer att komma, yani domedagen. Och om den verkligen kommer, så kommer jag att tas tillbaka till min herre, så kommer jag att få någonting bättre än detta om jag återvänder till honom. Så den här högmodiga mannen gick då in i sin trädgård i ett tillstånd då han var orättvis mot sig själv. Och så är varje syndare, det som syndar, gör dhulm mot sig själv. Wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Han gick in i sin trädgård med sitt högmod, sitt trots och förnekelse av nästa liv. Och han sa: jag tror aldrig att den här trädgården då kommer att försvinna. Genom han hade blivit lurad av den här världens tillfälliga njutning och trodde att det här skulle vara för evigt. Och då säger Ibn Kathir att den här, yani, det här som han förmodade var på grund av hans låga intellekt och hans svaga tro på Allah subhanahu wa ta'ala och hans förundran över det världsliga livet och dess skönheter och hans förnekelse över nästa liv. Och därför sa han: wa ma adhunnu sa'ata qa'ima. Och jag tror inte heller att timmen, yani domedagen, kommer att infalla. Och om den infaller, så kommer jag hos min herre finna bättre än detta. Yani, om det finns en domedag och om jag kommer tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer jag att finna någonting bättre än detta. Då Allah har gett mig detta goda i detta liv. Och om Allah inte ärat mig i detta liv, yani Allah kommer att ära mig i nästa liv, då han ärat mig i detta liv. Och det här är väldigt dumt att säga. Den här mannen, och de nämner här att det finns två, eller han förnekade nästa liv och trodde att den här trädgården skulle vara för alltid. Så, men han sa, om det finns en domedag, om det finns ett nästa liv, så kommer jag få någonting ännu bättre. Jenny, varför sa han så här? För sa han så här i tron på nästa liv? Eller, då säger de lärda, jo, han sa så. Yani, tahakkumen och istihzaen. Yani, han gjorde narr av Allah. Och som att han var den som bestämde. Att om det finns ett nästa liv, så kommer jag att få se och så. Yani, som att han gör narr av nästa liv. Eller, att han verkligen trodde på ett nästa liv. Och då gjorde en dum qiyas, en jämförelse. Att då Allah Azza wa Jalla har givit mig den här fina trädgården i detta liv, så är jag en person som förtjänar en ännu finare trädgård i nästa liv. Och här säger Sa'di att det här är väldigt dumt av honom. För det finns ingen talazum. Det finns ingen yani, nödvändighet i detta. Att bara för att någon person får någonting gott i dunya, så betyder det att han kommer få någonting gott i nästa liv. Utan det är snarare motsatsen. Att många av dem som får mycket gott i detta liv är al-kuffar. Och de kommer inte få någonting alls i nästa liv. Och många av Allahs awliya, de som står alla nära, får inte alls mycket i detta liv. Och det är de som kommer att få mycket i nästa liv. Så den här jämförelsen är helt dum av den här mannen. Att han dömer nästa liv baserat på vad folk har fått i detta liv. Det är en jämförelse som saknar grund. Och då så svarar muslimen honom på dessa yani, falska ord som han yttrade. Så säger muslimen till honom, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Då så sa hans kompanjon till honom, då de pratade med varandra, tror du inte på honom som skapade dig från jord och sen från en nutfa, alltså en blandning av en vätska, och sedan formade dig till en man? Men gällande mig så tror jag att han, Allah, är min herre, och ingen partner tillskriver jag till min herre. Nah. Så muslimen vill här påminna den här mannen som förnekar Allah subhanahu wa ta'alas gåvor. Att han ska komma tillbaka, att han ska ha förstånd och sluta upp med sitt högmod och sin otacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, hur kan du förneka honom som skapade oss från lera, eller från sand, från jord? Och han syftar här på Adam alaihi salam. Att människan i sin grund kommer från Adam. Thumma min nutfa, och sedan från en droppe eller vätska från den här säden som resten av människor kommer. Thumma sawwaka rajula. Och sedan fick han dig genom alla dessa stadier i livet att bli till den mannen du är idag. Hur kan du förneka honom? Hur kan du förneka hans storhet? Och här säger ulema att han påminner här den här mannen om att Allah Azza wa Jalla som skapade oss från jord och sen från en vätska och från ett barn till en man mycket lätt kan återskapa oss i nästa liv. Yani, hur kan du förneka nästa liv? Du måste bekräfta och tro på Allah och nästa liv. Då Allah Azza wa Jalla är den som skapat oss från jord och sen från vätska. Och sen fick oss att växa och bli till dem vi är. Ja. Och Ibn Kathir nämner också här versen i surat al-Baqara. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. Hur kan ni förneka Allah då ni var döda? Han gav er liv och sedan tog han ert liv och sedan kommer han att låta er återuppstå. Att låta oss återuppstå i nästa liv är någonting lätt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och Ibn Kathir säger här, hur kan du förneka din herre och då hans gåvor till er är så otroligt stora? Och alla människor vet innerst inne och alla människor vet, allting skapat vet, att innan han fanns så var han ingenting. Och det var inte han själv som fick sig själv att finnas. och inte heller någon annan av skapelsen som skapade honom. För de är som honom. Det fanns också en tid där de inte fanns. Det är omöjligt att de ska ha skapat honom. Så man förstår då att Allah Azza wa Jal är våran skapare. Och därför så sa han, Lakinnahu Allahu Rabbi. Men han är Allah, min Herre. Han bekräftade det här, Tawhid Rububiyya, att Allah subhanahu wa ta'ala är Herren och skaparen till allting. Jag säger inte som dig som förnekar Allah, utan jag bekräftar Allah subhanahu wa ta'ala i hans wahdaniyya och hans rububiyya. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. Och jag kommer inte att sätta någonting vid Allahs sida. Yani jag kommer endast att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så hänvisade han honom till vad han istället skulle säga när han trädde in i sin trädgård. Det hade varit bättre för dig att säga då du gick in i din trädgård. Det som Allah vill kommer att hända och det finns ingen makt förutom hos Allah. Om du anser mig vara sämre än dig gällande rikedomar och barn. Det kan vara så att min Herre kommer att ge mig någonting bättre än din trädgård och att han kommer att skicka över din trädgård ett straff från himlen och sedan så kommer din jord endast att vara platt. Eller så kommer vattnet att sjunka så djupt ner att du aldrig kommer att kunna nå det. Yani, det skulle vara bättre när du gick in i din trädgård att du sa Ma sha Allah la quwwata illa billah. Ma sha Allah. Ma sha Allah la quwwata illa billah. Och det här är en väldigt viktig punkt. Ja. Här säger Ibn Kathir att om du förundras över det som du äger, när du gick in i din trädgård och ser allting vackert, så tacka Allah subhanahu wa ta'ala över de gåvor som du har fått, dessa pengar och dina barn och det som Allah har givit, det som han inte har givit någon annan av människorna. Och säg, Masha Allah, la quwwata illa billah. Och därför så sa vissa av salaf att den som förundras över någonting från hans tillstånd eller egendom eller barn ska säga Masha Allah la quwwata illa billah. Och det här är taget från denna vers. Ja. Och som jag nämnde så är det här någonting viktigt. Yani Masha Allah. Den här mannen tillskrev dessa gåvor till vem? Till sig själv eller till Allah? Till sig själv. Och han var otacksam till Allah. Så säg istället Masha Allah. Yani den här trädgården var någonting som Allah har velat. Tillskriv den till Allah subhanahu wa ta'ala. Och säg också La quwwata illa billah. Det finns ingen makt förutom hos Allah. Jag har ingen makt att göra någonting sånt här. Och Allah är den enda som har makten att behålla denna trädgård för mig. Och att låta den växa och ge frukter och så vidare. Yani all makt finns hos Allah, Azza wa Jal, och inte hos mig. Yani överlåt och överlämna allting till Allah subhanahu wa ta'ala istället. Så här lär vi oss att när man ser någonting fint eller vackert så kan man då säga denna dua Masha Allah la quwwata illa billah. Och ulema nämner också att om man ser någonting vackert hos sig själv eller sin broder så ska man göra dua med baraka. Som det har nämnts i hadithen om onda ögat. Man säger Allahumma barak, barakallahu fi, barakallahu leka, tabarakallah och så vidare. Vilket också har nämnts i en sahih hadith. Och det är också något som då skyddar från ögat. Ja. Och det här ordet la quwwata illa billah är också något väldigt, väldigt tungt. Någonting väldigt stort. Och därför så sa profeten alaihissalam som Ibn Kathir här nämner i en sahih hadith Ala adulluka ala kenzi min kunuzil jannah. Ska jag inte visa dig, och det var Abu Musa, ska jag inte visa dig en av paradisets skatter. La hawla wa la quwwata illa billah. En skatt från paradiset. Och det nämndes också i hadith Abi Huraira Ala adulluka ala kenzi min kunuzil jannah tahta al-arsh. Ska jag inte visa dig en av paradisets skatter som ligger under Allahs tron? Yani, la hawla wa la quwwata illa billah. Eller, la quwwata illa billah. Man kan säga på båda dessa sätt. la kuvvete illa billah eller la havle ve la kuvvete illa billah. Och det är en väldigt mäktig dua. La havle ve la kuvvete illa billah. En av de mäktigaste ord som finns att säga. En av de bästa adkar är denna dikr. Och Ibn Taymiyyah nämner i hans fatawa, eller den fatawan som han har sammanställt, det är också en faida att Ibn Taymiyyah har inte skrivit någon Majmu' al-Fatawa. Vissa tror att det är hans bok, utan det är en sammanställning av hans böcker och rasail och fatawa och så vidare. Men det nämns i alla fall att Ibn Taymiyyah sa att la hawla wa la quwwata illa billah är en skatt då. Wal kenz på arabiska är malun mujtami' la yahtaju ila jam, är en skatt som redan är samlad och man behöver då inte samla den. وذلك انها تضمن التوكل والافتقار الى الله تعالى. Så den här, dessa ord är en skatt, för de omfattar ett tawakkul ala Allah, att man förlitar sig på Allah och att man erkänner sitt behov till Allah subhanahu wa ta'ala, sin hjälplöshet inför Allah azza wa jall. Yani la hawla wa la quwwata illa billah. Yani allt tillförlit ska vara hos Allah subhanahu wa ta'ala, för ingenting kan ske utan hans vilja och ingen kan ge någonting om Allah azza wa jall inte vill att någon ska få någonting. Ja. Och han sa då det här, dessa ord som en påminnelse till honom, och sa: om du anser mig vara sämre än dig gällande rikedomar och barn. Den här mannen var högmodig och såg ner på andra och tyckte att han var bättre för att han ägde mera pengar, mark och ägodelar. Så mannen, den troende, gjorde då en dua, eller hoppades. Vi ska nämna här två åsikter. Han sa: det må vara så, det kanske är så, att min herre kommer att ge mig någonting bättre än din trädgård. Och att han kommer att skicka över din trädgård en husbän från himlen, och så kommer den att vara som en platt jord. Eller Allah kommer låta dess vatten sjunka ner så djupt att du aldrig kommer att kunna nå det. Det må hända att min herre kommer att ge mig någonting bättre än din trädgård. Yani, i nästa liv. Den här mannen, den troende mannen, såg till det som var bättre än att ha fina saker i detta liv. Nam, du kanske har en finare trädgård än mig i dunja, men jag hoppas att Allah ska ge mig en finare trädgård än dig i nästa liv. Taib, det här är den första. På så sätt tröstade han sig själv. Yani, muslimer finner styrka med detta. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَ. Yani, det kanske är så att Allah kommer att skicka ett straff på din trädgård i detta liv, så att den kommer att försvinna och förgöras. Och Allah säger här: حُسْبَانًا مِنَ السَّمَا. Ett straff från himlen. Och Ibn Abbas och Dhahak och Qatada och andra, de sa ett straff från himlen. Och Ibn Kathir säger att Zahir, det som man förstår av versen, är att det är ett enormt regn, ett oväder som då kommer att förstöra hela hans trädgård. Och vissa nämner blixtrar eller stenar eller andra former av straff som Allah kan skicka från himlen. Och han nämner också ulema som Ibn Uthaymin och andra. Då Allah nämner här just straff från himlen. Att straff från himlen är mycket mäktigare än straff från jorden. Varför? Vissa straff som kommer från jorden kan du hindra. Till exempel en brand, eller hur? Om du har en stor slang, du kan typ släcka branden. Eller det kommer lite översvämningar, du kan bygga en slags vall och stoppa dessa översvämningar. Till en viss mån. Självklart, om Allah vill, kan han också sända straff för jorden som inte går att stoppa. Men när man nämner himlen, hur i hela världen skulle hindra dig själv från blixtrar och stenar som regnar från himlen, eller ett oväder, Allah sänder ett oändlöst regn. Hur skulle du hindra dig själv från detta? Går det? Det går inte. Och om det går, så är det till en otroligt liten mån. Men en straff från himlen är från det värsta. Så Allah kanske kommer skicka ett straff från himlen som får din trädgård att bli förstörd och marken blir helt plan. Och eller så kommer Allah låta jorden sluka upp sitt vatten. Och då blir det torka. Vattnet sjunker så djupt att du inte kommer att nå detta vatten. Och vissa väl man nämner att det här var en dua som mannen gjorde. Han gjorde dua mot honom. Må Allah skicka ett straff från himlen som förstör din trädgård. Och må Allah sluka upp vattnet. Och andra säger att det var ett hot. Och han varnade honom. Kanske Allah kommer att göra sig också. Och vad var det som hände för någonting? Allah sände det straffet som mannen nämnde. Så hans frukter omgavs av förstörelse. Och han stod kvar och klappade sina händer på grund av den sorg han hade över det han hade spenderat på allting medans allting var helt förstört. Och det enda han kunde säga var: om jag ändå inte tillskrivit någon partner till min herre. Så Allah Azza wa Jalla nämner här wa uhita bi thamarihi. Al ihata betyder att någonting omsluts, omfattas. Yani straffet var någonting omfattande som förstörde allt han hade. Varenda träd, varenda buske, allting förstördes av detta straff. Fa asbaha yuqallibu kafayhi ala ma anfaqa fiha. Så i yani ånger började han att klappa sina händer. I ånger, i sorg över allt han spenderat på denna trädgård. Han lagt ner all sin rikedom och allt han äger och all sin kraft på den här trädgården. Och allt gick förlorat. Wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada wa lam takun lahu fiyatun. Och han ångrar sig att han dyrkat någonting annat vid Allahs sida. Och inte bara det. Allah säger också här: وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Och det fanns ingen grupp av män som kunde hjälpa honom mot Allah. Och han kunde själv inte försvara eller rädda sig själv. Den här mannen skröt ju först. Vad sa han till muslimen? Jag har mera pengar och folk bakom mig än dig, eller hur? Han skröt över folket. Sin kabila, sin familj, sina slavar, allt folket. Och här nämner Allah som han och att det fanns ingen där för att hjälpa honom. Gärna allt det här folket som han skröt med, ingen av dem kunde hindra Allahs straff. Så vad tjänar det till att ha mycket folk bakom sig om du inte har Allah med dig? Och hans pengar kunde inte heller hjälpa honom då allting förstördes. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: هُنَالِكَ الْوِلَايَةِ لِلَّهِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. Det finns faktiskt en annan qira, därför jag blandar ihop det här. وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا. Där på domedagen kommer beskyddandet eller makten och kungadömet endast vara för Allah, den sanna guden. Han är den bästa i att belöna och den bästa passande för det avgörande slutet. Så här nämner ulema att al-wilaya, al-walaya. Man kan läsa på olika sätt. Yani, visa sig här. Innan det här hände så var det ord, eller hur? Den troende mot den icke-troende. Men här visade sig vem som var Allahs wali. Var det den troende eller icke-troende? Det var den troende. Här visade sig sanningen. Och också al-walayatul haqq, yani den sanna makten. Versen kan också betyda att den sanna makten och kungariket tillhör Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman. وسيسير الله سبحانه وتعالى وهو خير ثوابا. Att Allah är bättre i att belöna. Allah är bättre i att belöna. Och han nämner ulema, tror det var Ibn Uthaymin, han sa Allah är bättre i att belöna. En människa kan belöna, eller hur? Men hans belöning är oftast begränsad till vad du förtjänar. Du arbetade, du fick en lön. Exakt. På minuten, på timmen, på dagen, eller hur? Och sällan ger han lite extra. Men Allah subhanahu wa ta'ala belöning är helt annorlunda. Allah azza wa jalla belönar minst 10-fald. Minst. För det goda du gör. Minsta belöningen för en god gärning är att den 10-dubblas. Upp till 700 eller ännu mera. Taib. Och inte bara det. Att Allah azza wa jalla belöning är bättre som han säger. Wa huwa khayrun thawaban wa khayrun uqba. Och det goda slutet är också bäst hos Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. De gärningar som är för Allah subhanahu wa ta'ala, dess belöning är bättre och mer bestående. Och samma sak här. Om jag ska belöna dig för någonting och ge dig någonting som avslutsbelöning, så är det begränsat. Men det goda slutet som finns hos Allah, eller aqiba, som finns hos Allah, är oändligt. Bristfälligt. Och det är gott. Så det som finns hos Allah är mycket bättre än det som finns hos människor. Och Sa'di nämner vissa fawaid från denna berättelse. Han säger, i denna berättelse så finns det en i'tibar, yani en tankeställare, på yani den ni'man som Allah subhanahu wa ta'ala har givit till vissa människor i denna dunya. Och hur denna ni'ma ibland distraherar folk från hans nästa liv. Och får dem att gå över gränsen. Och får dem att trotsa Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur allt detta kommer att avbrytas. Och all denna ni'ma kommer att försvinna. Och även om han njuter med denna ni'ma några dagar, några år, så kommer han i slutändan att nekas denna ni'ma ännu längre. För livet är ju oändligt i nästa liv. Han kanske njuter tidsbegränsat i detta liv, men han kommer att nekas denna njutning i all evighet i nästa liv. Och vi lär oss också av dessa verser att om en tjänare förundras över någonting från hans pengar eller barn, så ska han tillskriva dessa gåvor till sin skapare och han som givit honom dessa gåvor. Och han ska säga, Masha Allah, la quwwata illa billah. Så att han är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala, vilket leder till att han får behålla den ni'man han har fått. Det är också viktigt, ikhwan, att när man är tacksam, man erkänner de gåvor man har fått och man är tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala, så är det här en orsak till att dina gåvor kommer att bestå. Och vad är beviset på det? Wa id ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Och då är den här ropade ut att om ni tackar mig så kommer jag att öka er. Yani öka betyder också här bestå. Det goda du har kommer att bestå och det kommer att öka, det kommer att välsignas. Så man ska alltid vara tacksam över det goda man har fått. Och säga, här är min fadli rabbi. Det här är från min herres nåd. Wa ma bikum min ni'ma fa min Allah. Och allting gott ni har fått är från Allah. Säg inte, det här är från mig själv, det här är från min familj och så vidare. Nej. Säg, det här är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och var tacksam till Allah azza wa jall. Så kommer du bi'idhnillahi att få ännu mer. Ja. Och vi lär oss också av dessa verser att وَفِيهَا الْإِرْشَادِ إِلَى تَسَلِّي أَنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا وَشَهَوَاتِهَا بِمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَيْرِ. Och vi lär oss också av dessa verser att man kan trösta sig och inge sig själv hopp och tålamod med yani att stå emot detta livs frestelser med att minnas det goda som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. In tarani an aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khayran min jannatika. Den troende mannen sa till den rike mannen att jag kanske har mindre barn och pengar än dig, men min herre kanske kommer att ge mig en bättre trädgård än dig i nästa liv. Och det här är en viktig sak för muslimen. Att alltid i det här livet tänka på nästa liv. Att det här livet kommer att förgå. Allt kommer att försvinna. Och det enda som kommer att bestå är det som finns i nästa liv. Och att nästa liv inte går att jämföra med detta liv. Och att den minsta mannen i Jannah kommer att få som 10 stycken av dessa världar från det att Allah skapade dem tills det att de, yani, dog ut. Oändligt mycket gott finns i nästa liv. Och att några meter i Jannah är bättre än allt som finns på dunya och så vidare. Så muslimen tröstar sig själv med detta. Nam, kuffar kanske har större slott, de har finare bilar, de har finare av allting, mera pengar. Men ha lite sabbar och inshallah du får någonting bättre i nästa liv. Men tyvärr, människan skapades i stress. Wa khuliqa al-insanu fil ajal. Alla skapade människan i hast eller i stress. Människan tycker om att saker och ting ska komma snabbt. Och har inte sabbar med att vänta till morgondagen. Allah mustan. Wallahi och sabbar. Han nämner också att från de nyttorna vi kan lära oss av dessa verser är att al-mal wal-walad, pengar och barn, inte gynnar så länge de inte hjälper dig i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i Koranen: وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Det är inte era pengar eller barn som kommer att föra er närmare till oss, utan det är eran tro och era goda gärningar. Så pengar och rikedom i sig själv är inte någonting gott, förutom om dessa pengar och rikedomar för dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Då är det någonting positivt. Vi lär oss också av dessa verser att det är tillåtet att göra dua, att Allah ska förgöra någons rikedom. Om denna rikedom har varit en orsak till hans otro, hans högmod och överträdelser. Och speciellt om han ser sig själv ha en dygd över de troende med dessa rikedomar. Yani om du ser en människa som är högmodig på grund av sin status eller rikedom, sin skönhet och sin styrka och vad det kan vara för någonting, så kan man göra dua att Allah ska förgöra hans rikedomar. Och han nämner också här en fejda som vi inte nämnde. Att Allah, det kanske var så att Allah subhanahu wa ta'ala ödmjukade den här mannen efter förlusten och vägledde honom. Och vad som indikerar på det är ju hans ord då han sa: Ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Att, yani, vilken förlorare jag är, varför satte jag någonting, varför dyrkade jag någonting vid Allahs sida. Så man förstår här att han uttryckte någon form av ånger. Och han nämner Sa'di att Allah subhanahu wa ta'ala kanske ibland straffar en människa i detta liv för att få honom att ödmjuka sig själv och vända sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och han säger: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ أَوْ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا. Om Allah vill en tjänare gott i dunya, eller vill en tjänare gott överlag, så kommer han att påskynda hans straff i detta världsliga liv. Och det här har Allah Azza wa Jal också nämnt i surat al-Sajda, att vi kommer att få dem att smaka på det mindre straffet innan det stora straffet, för att de kanske ska vända sig tillbaka. Så Allah Azza wa Jal straffar ibland folk i dunya och de vänder sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man finner folk ibland som har blivit vägledda på grund av att de kanske var otroligt sjuka. Och då vände de sig tillbaka till Allah. Och Allah gör mig frisk och så vidare. Och sen Allah gjorde dem friska. Vissa var med om en bilolycka eller förlorade någon släkting eller någonting sånt. Och de vände sig tillbaka till Allah och blev praktiserande. Så ibland ser vi någonting som negativt, men det är i slutändan någonting positivt. Och han nämner också att al-wilayatu lillah visar sig yani i slutändan. När dammet har lagt sig efter stormen. Då folk får se sin belöning. Det är då man får se vem som är nära till Allah. Och vem som har vunnit i detta liv och i nästa liv. Det kommer att visa sig i slutändan. Vi kan ta en till vers som är väldigt vackert. Och sen tar vi de kommande verserna nästa vecka. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen: وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوحُ رِيَاحٌ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Och förklara för dem, eller lägg fram för dem, liknelsen av livet i denna värld. Det är som vatten, eller regnet, som vi sänder ner från himlen. Och jordens vegetation blandas med vattnet. Och den blir färsk och grön. Men senare så blir den torr och delad i delar som vinden sprider. Och Allah är kapabel att göra vad som helst. Yani, Ibn Kathir säger här: Wadrib lahum mathal al-hayat ad-dunya. Yani Muhammad alayhi salatu wassalam, lägg fram denna liknelse för folket. Liknelsen av det världsliga livet. I hur snabbt det här livet kommer att försvinna och kommer att förgå. Och att liknelsen av det här livet är som vatten som sänds ner från himlen. Som frambringar grönska från frön och andra växter. Som blir vackert att se. Och sen så blir allting torrt och allting blåser iväg med vinden. Nej. Ibn Sa'di, eller Imam Sa'di, nämner väldigt vacker tafsir på den här versen. Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala lägger fram denna liknelse till sin profet, alaihissalatu wassalam, och till dem som kommer att ärva genom kunskapen efter honom. Liknelsen av det världsliga livet. Så att vi ska förstå oss på vad det här livet verkligen är. Vi ska förstå oss på yani sanningen av detta världsliga liv. Och batinuha, yani, vad kan man säga? Skenet bakom detta världsliga liv. Så att vi kan jämföra detta liv och det eviga livet i nästa liv. Och att vi kan välja det som vi då tycker är bäst. Och att liknelsen av det här livet är som vatten som Allah sänder ner från himlen. Som blandas med växter. Och växer upp. Yani, det kommer upp olika slags växter och grönskor från jorden. Och jorden blir väldigt vacker att se på. Och folk blir glada av att kolla på denna syn. Och sen så blir allting torrt. Och blåser iväg med vinden. Ja. Så jorden blir istället bara torr. Och man vänder bort blicken från det sköna som man brukade kolla på. Och en personen, han säger då som njöt av att se den här grönskan. Regnet som kommer ner. Och det här kanske vi inte riktigt uppskattar i Sverige. Men i länder som har mycket torka. Där verkligen jorden är död och sen regnet kommer ner och det kommer upp grönska och vatten. Och så mycket vackra saker att se. Folk njuter av att se det. Men när allting försvinner igen plötsligt så blir folk besvikna. Och han ser här, de finner en tomhet i hjärtat. Och på samma sätt är det med denna dunja. När människan njuter av detta världsliga liv, Han njuter av sin ungdom. Och han kanske känner sig starkare än sina akran, än sina jämnåriga. Och han har vunnit darahim wa dananir, yani pengar, guld och silver i detta världsliga liv. Och han njuter av frukterna och detta livs yani fröjder. Och speciellt shahawat, yani de, vad säger man? Shahawat, de lustar som då finns i detta liv. I alla tider och på alla möjliga sätt. Och han får för sig att det här kommer att bestå för alltid. Ja, han njuter av allting i dunja, han känner sig stark, han känner sig rik, han njuter av alla möjliga saker i dunja. Så får han den här tanken att så här kommer det att vara. Då kanske döden plötsligt kommer till honom. Eller ett telef, han förlorar allt han äger. Och då försvinner hans glädje. Och hans njutningar försvinner. Och hans hjärta finner en tomhet och en smärta. Och han lämnar sin ungdom. Och han lämnar sina pengar. Och han lämnas ensam med sina gärningar. De goda eller de dåliga. Hon är lika ya'ubbu al-zalimu ala yadayhi. Och det är då den orättvise syndaren kommer att bita i sina fingrar. Då han vet haqiqat ma huwa alayhi. Han vet sanningen av det han gjorde. Wa yatamanna al-awada ila ad-dunya. Och då kommer han att önska sig att han kunde komma tillbaka till dunya för att fortsätta njuta av sina shahawat, utan för att ta igen det han missade på grund av sin ghafla i detta liv med att göra tauba och att göra goda gärningar. Fal-aqil al-hazim al-muwaffaq. Så personen som är aqil, som är smart, som är en person av stark vilja, en person som fått framgång, är den personen som reflekterar över dessa tillstånd. Yani den troende, den icke-troende, detta liv och nästa liv. Och han tänker för sig själv. Tänk dig själv att du dog idag. Och vi kommer alla att dö. Så hur skulle du vilja dö? Som en troende eller som den här icke-troende som har blivit bedragen av det världsliga livet, som sen önskar att komma tillbaka för att göra goda gärningar. Personen som bara levde i detta liv och njöt som boskap utan gränser. Eller som personen som agerade för nästa liv. Personen som kommer att få ärva det eviga paradiset. Och där han ska få allt vad han önskar. Allt vad hans ögon kommer att njuta av. Det är med detta vi kan se vem av Allahs tjänare som har fått taufiq. Och vem som har fått khudlan. Genom vem som har vänts bort från sanningen. Och vem som är vinnare. Och vem som är en förlorare. Subhanallah. Naam. Så människan ska lägga vikt och fokus på det som består. Och inte lägga all vikt och fokus på det som kommer att förgå. Och det som kommer att försvinna. För wallahi, nästa liv är det riktiga livet. Och det här är en väldigt fin tankeställare. Att tänk dig själv, om du dog idag, vad skulle du då önska? Att komma tillbaka och göra toba, komma tillbaka och göra mera goda gärningar, och få en till chans och så vidare, och vara en bättre människa. Den chansen har du idag. Så man ska inte skjuta upp det tills den dagen man dör. Hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu 'amalan salihan fima taraktu. Var inte som de som väntar tills döden kommer. Och då säger han, Herre, låt mig komma tillbaka och göra goda gärningar i det jag lämnade. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Det är bara ord som han säger. Så man ska inte skjuta upp saker och ting tills den dagen man dör, utan det är nu man har chansen att förbereda sig för nästa liv. Må Allah azza wa jalla förlåta oss. Och må Allah azza wa jalla ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم.